Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Den magin man känner när man får spela med musiker eller man är i en studio. Alltså det är klart att så här, inget av det underbara jag får uppleva nu kan ersätta det. Men samtidigt så kan man inte göra allt. Man kan inte få allt. Liksom. Allt tar sin tid. Så det har jag blivit vän med. Och jag har gått vidare i det. Men det är ändå någonstans en liten sorg som ligger där.
Det rör sig ständigt kring dagens gäst. Hennes podcast Säker stil, som hon gör med kollegorna Ebba Kleberg von Sydow, som hon också driver bolag med, är en av de ledande i landet, särskilt när det kommer till segmentet mode. Hon guidar också TV4s tittare i klädvärlden varje vecka, och dessutom är hon en så kallad affärsängel. Utöver det är hon minst sagt aktiv i sociala medier. Men inget av det här var egentligen planen för Emilia Deporet, som föddes i mitten av 70-talet i Luleå, sjöng som barnsben, växte upp i Gävle och blev vuxen i Stockholm. Det var också musiken som blev hennes första karriär. Hon debuterade i början på 2000-talet, gav ut 3 album och hade internationell såväl uppmärksamhet som framgång. Vad som hände när den karriären bytte ut mot den självklara position hon har i det som ofta kallas det nya medielandskapet, vad hon tror om en otrolig kavel och en ekonomisk härva kring Roblox, det avhandlas i Värvet avsnitt 432, inspelat på Mariaberget i Stockholm. Här är Emilia Deporet. Jag tänkte fråga hur ditt liv ser ut exakt just nu, Emilia.
Just nu så ser det bra ut. Jag har kommit hem från en lång semester med familjen, och på semestern hinner man reflektera och tänka efter hur man vill att livet efter semestern ska se ut. Det är det som jag tycker är bra med sommaren. Och jag är lite sådär, jag har 2 tillfällen om året där jag verkligen ställer mig själv mot väggen. Alltså det är först såklart klassiska nyårslöften såklart. Jag är en sucker för det, jag går alltid på det. Och sen så hur vi det lyckas hålla dem eller inte, det är en annan fråga. Men sen så är det också efter just sommaren så får jag sådär en rejäl tankeställare. När man får varva ner, komma ner i, liksom, i varv, sova, hänga med familjen, så ställer jag mig själv stenhårt mot väggen.
Och vad kom du fram till att du ville förändra?
Nej, men att jag på något sätt måste hitta en bättre balans i livet. Och det är som med alla vi som älskar att jobba, att det är inte helt lätt. Och jag är inte helt säker på att jag någonsin kommer klara det, men jag tänker att om man aldrig försöker så har man ingen chans att lyckas.
Känner du att tiden inte räcker till?
Absolut. Ja. Alltså om jag fick önska mig någonting i livet, om det fanns någonting som jag kunde liksom köpa men som inte går att köpa pengar, så är det mer tid.
Jag tänker att många känner till att du ger stiltips i tv och eller kanske då från podcasten Säker stil. Mm. Men är det någon som har många järn i elden som inte syns, så tänker jag att det är du.
Mm, det kan nog vara så.
Ja. Vill du berätta?
Ja, men jag tror att det har nog alltid varit så för mig, att jag gillar att ha många bollar i luften och att man tycker mycket livet är roligt. Och så har jag kanske också haft lite svårt att bara rikta mig in på en väg. Så. Och det har nog följt mig genom livet. Alltså, jag höll på med musik för länge sedan. Och då tyckte jag att det var minst lika roligt att sitta med mina egna artistavtal som det var att sitta med marknadsplaner och göra allt det där. Jag fick ganska mycket kritik från såklart mina skivbolag som jag var signat till, för de kände att det här är en riktigt jobbig artist. De vill ha koll på alla grejer, liksom varenda litet led. Mm. Och jag inser också att jag säkert hade varit en mycket mer lyckosam artist om jag bara hade suttit och skapat hela tiden. Men det var inte tillräckligt mycket för mig någonstans. Jag behöver ha så här helikopterperspektiv på allting jag gör. Och nu har jag landat i att tycker att det är okej. Men samtidigt då så kanske man ibland blir lite lidande för att tiden inte räcker till, för att det är så mycket man vill hinna med.
Mm.
Så att jag fördelar väl min tid genom att dels jobba med stil och mode, med Säkerstilpodden, med Ebba, alla våra projekt som vi gör. Jag TV, man modererar olika liksom sammanhang där det är fokus på stil, hållbarhet. Och sen så har jag ju till ett ben som det jag tror du är ute och fiskar lite efter, vilket är mitt investerarben, som är ganska nytt. Det har bara varit ett par år som jag har sysslat med det.
Mm.
Men ser väl att det är någonting som jag verkligen, där har hittat någonting helt annat som jag brinner otroligt mycket för.
Om vi tar då det senaste nya liksom spåret som är uppenbarligen i det här affärsänglaskapet. Är det samma sak som att vara riskkapitalist förresten?
Nej, det är det ju inte. Absolut okay. Inte. Ett, så har du ju... Du är inne väldigt, väldigt tidigt i en entreprenörs liv och företagarna. Alltså, det är lite luddigt vad en affärsängel är. Men om jag ska försöka förklara ut den från mitt perspektiv, så blir jag ju kontaktad av väldigt många olika duktiga entreprenörer inom olika branscher. Det behöver inte bara vara branscher som är kopplade till mode, stil, retail, utan det har varit många andra branscher också. Som har en bra idé, ett riktigt bra koncept, men kanske inte har möjligheten att genomföra det för att man inte har finansiellt upplägg. Och då vänder man sig till i första hand då privatpersoner eller små family offices, alltså personer som kliver in med liksom en lite mindre summa pengar. Riskkapitalister går in när bolag redan är utvecklade och klara. Man är med i en process där man kanske står ihop bolag och man gör en sån typ av resa. Och det är helt andra pengar vi pratar om, okay. Investeringar. Mm.
Du säger att du blir kontaktad. Hur vet de om att du finns då? Alltså, hur går den processen till?
Ja, men jag tror att när man väljer sig in och börjar backa personer så är Stockholm en väldigt liten värld. Alltså, man känner varandra, man vet olika projekt. Vi tipsar varandra, så det kan också vara... Nu gillar jag att stötta kvinnliga entreprenörer. Jag är inte bara det, men jag tycker också att det är väldigt viktigt för mig. Och då är man ju ett litet nätverk i det, där man kanske kliver in i samma bolag och backar och så vidare. Så att jag tror att Stockholm är ju så pass lite så att ryktet sprids någonstans. Och jag ska också säga så här, det är ett av de mest spännande länderna att vara i just nu när man tittar på just investeringen. Man bara tittar på allt som har hänt de senaste 10 åren. Liksom vilken resa vi ändå har gjort och vilka möjligheter som finns. Och är man intresserad av det här så är det ju väldigt kul. Sen så är det ju lite ett lotteri många gånger. Man vet aldrig om det här kommer bli så pass stort som entreprenören liksom har som vision. Men ibland så blir det. Och när det funkar är det otroligt kul.
Om vi säger då att jag har fått nys om dig. Jag har tagit fram en helt otrolig kavel. Och sen så mejlar jag dig då och säger så här: tja, kolla på den här otroliga kaven som jag har tagit fram. Men jag är en kvarts mille back, eller liksom kort, för att ta fram själva kaven.
Produktion och...
Ja, hur funkar det? Svarar du då?
Men då försöker jag svara såklart. Och vad som oftast vad som händer är att man blir kontaktad av någon som redan har ett case, som har ett så kallat investerardeck där man har förklarat sin idé. Man har gjort, det finns en budget, det finns en affärsmässig tydlighet.
Ja, det har jag tagit fram nu.
Ja, men precis. Ja. Och då har du det, hur mycket pengar du vill ha, hur mycket du tror ditt bolag är värderat till och så
vidare. Om jag inte har det, då säger du, ja, men då gå hem och gör hemläxan.
Ja, men lite så. Mm. Och nu ska jag säga så här. Jag är ny på det här området. Jag är absolut inte någon av de här riktigt tunga affärsänglarproffsen.
Men
jag tycker att det är spännande. Så att jag har ju fortfarande ganska mycket att lära. Och jag kan bara utgå från hur jag funkar. Känner jag då däremot att det är någon som har en riktigt bra idé, då kanske man ses.
Vadå, känner du inte det med
kaven? Jag kanske skippar den faktiskt.
Okay.
Men och samtidigt, nu låter det som att jag får 100 förfrågningar i veckan, så är det inte riktigt heller. Men när man, och vissa gånger så vill man vara med, men jag har inte heller en budget som är helt... Alltså jag kan inte bara investera hur mycket som helst. Jag har ju en väldigt begränsad budget i vad jag kan göra också.
Om jag säger så här, Kalle har gått in med 25 lax och det här är budgeten, och då vill du träffa mig och kolla på kaven.
Ja, om jag nu tycker att den här kaven behövs i världen.
Ja.
Det kommer säljas väldigt många kavlar och det kommer göra folk väldigt lyckliga. Mm.
Och då tar vi ett möte.
Då tar vi ett möte, precis.
Du går igång på kaven. Köper du då aktier i mitt bolag? Är det så det funkar?
Nej, men jag går in och backar dig och får jag får liksom en del av ditt bolag helt enkelt.
Ja, okej. Okay. Mm. Sitter du, betyder det här att du sitter i otroligt många styrelser?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Okej. Okay.
Jag sitter med 2 styrelser. Och jag har sagt att jag går inte in i styrelser i de bolagen jag har investerat i.
Varför inte det?
Det kommer med ett helt annat ansvar. Jag är hellre med som bollplank och finns med och liksom kan vara med i en process där man sen... För det som jag kan bidra med är ju förstås liksom marknadsföring och kanske konceptualisering och så vidare. Det tycker jag själv är väldigt kul. Så då är jag hellre med och lägger min tid på det.
Okay.
Än ett styrelseuppdrag.
Vilka styrelser är du med i?
Jag sitter med i Gina Tricots styrelse.
Okay.
Och sen så sitter jag med i Swedish Fashion Associations styrelse.
Hur är det då? När jag var liten så tänkte jag att jag skulle bli styrelseproffs.
Mm,
det har jag faktiskt till och med liksom skrivit, du vet, i någon mina vännerbok.
Det är inte för sent.
Nej, herregud nej. Men jag tyckte det verkade ganska gött att man åkte runt och åt landgång på olika möten och sa bu eller bä till saker.
Ja, jag måste säga att det är väldigt det är otroligt intressant. Och just i mitt uppdrag med i båda de här styrelserna så har jag turen att ha fenomenala styrelsekollegor. Så att det gör ju också det hela ännu mer spännande. Att det så gillar jag uppdraget. Det är väldigt kul och givande att få kliva in och få liksom inblick i ett bolag och få se alla led egentligen, få så här ett helikopterperspektiv. Och jag, framförallt om man pratar om Gina Tricot, så tycker jag att det var roligt att också få se liksom hur ett bolag funkar rent affärsmässigt. Jag har ju oftast fått hänga med i den kreativa processen, hur man tänker kring marknadsföring och så vidare. Men här får jag ju absolut hela spektrat.
Mm.
Och jag har lärt mig enormt mycket sen jag klev in för ett par år sedan.
Tuffa tider nu eller?
Ja, men tuffa tider, men samtidigt tror jag att de bolag som är snabba, tänker digitalt och är redo att ställa om kommer ju kunna gå vidare.
Var inte Gina Tricot ett superblåsväder ganska nyligen?
Ja, det vet jag inte om det tycker.
Okay.
Nej, men så här, det, om man, själv att man ska säga någonting om modbranschen så är ju alla bolag liksom förr eller senare eller då och då i blåsväder. För det är ju en kontroversiell bransch att jobba i såklart på många sätt.
Mm.
Framförallt man också pratar om framtiden och hållbarhet och så vidare.
Jag förstår. Det här med att vara stilexpert i TV4 som du då var senast igår, vilket är härligt för att när folk hör det här så är det också måndag.
Mm, vad bra.
Ja, ja. Så att det är igår.
Ja.
Inte om de lyssnar på tisdagen, då får de ju ha attraktionsförmåga.
Ja, precis. Men jag är mer normalt på söndagarna.
Ja, just det. Mm. Mm. Hur är det? Alltså, du står och visar upp lite kläder.
Ja, men precis. Mm. Jag har gjort det sedan 2000... Vad blir det nu? Min son var precis nyfödd. Nej, men 2013 var det väl, tror jag. Jag hänger inte med heller. Han var inte nyfödd då, det fanns han inte. Men så att det har jag gjort och varit jättekul, för att jag hade inte gjort tv på det sättet innan. Bara varit gäst som artist och sådär. Så att nu har man ju lärt känna formatet väl. Och det är ju, du har ju varit med i Nyhetsmorgon själv, så att du vet ju hur det är. Det är väldigt...
Har jag det? Ja,
jo, kanske. Det har väl varit.
Ja, kanske. Ja.
Kan jag tänka mig. Kan inte tänka mig att du inte har varit
det. Förmodligen fått blackout ifall jag har varit det.
Ja, men det är som det är live. Och man kommer in där och det är ett superproffsigt team bakom. Så att jag har ju fått in rutinerna där, vilket gör att det blir ännu roligare såklart.
Mm.
Och man inte behöver vara stressad eller nervös. Men då får jag oftast föreslå ett tema som jag diskuterar ihop med de som bokar. Mikael som brukar boka för mig. Och så bollar vi och sen såklart så har programledaren och teamet som jobbar med programmet sina liksom inputs. Och sen så lånar jag in en herrans massa kläder och tar mig dit på söndagen tidigt.
Och då kommer du i en taxi med alla dina kläder och sen hänger du upp dem och så, ja.
De hängs upp, de steamas. Jag har världens bästa kollega som förstås också hjälper mig med detta, för annars skulle det vara en 2 dagars jobb, tror jag, att låna in. Det kanske man inte tror när man ser det, men det är väldigt mycket förberedelse inför en sån grej. Så att, då åker vi dit och sen så är man inne och så snackar man och så tipsar man. Och jag tänker också så här, det är svårt såklart att prata om stil i tv. Det är ju, man kan ju inte riktigt liksom få klämma, känna, se. Det är enklare tycker jag att visa ett plagg i bild på ett sätt. Om du slår upp en fin modetidning så kan man verkligen få se hur det ser ut, hur det ska sitta. Här hänger man ju mest fram så här, stylar du kavajen eller vita skjortan eller vad det än kan vara för någonting.
Mm.
Men man har ändå en bra dialog med programledaren, så att det är kul.
Även om det handlar om stil så kokar det ju ändå ner till konsumtion någonstans.
Mm. Mm.
Vad tänker du om det? Liksom? För det är ju... Ja.
Ja, men det är ju det, när jag pratar om att modebranschen är kontroversiell, så är ju konsumtion väldigt kontroversiellt 2020. Mm. Mm. Behöver vi mer grejer, prylar till vårt hem? Behöver vi mer kläder i våra garderober? Nej, det behöver vi inte. Så att det här är ju såklart någonting som man har med sig hela tiden i bakhuvudet. Och jag tror det vi verkligen är måna om, det är att vi kommunicerar så att gör kloka, smarta köp. Haka inte på bara första bästa trend, om man nu ska titta på det och hur branschen ändå är, att det går väldigt snabbt. Utan hitta din stil, landa i den, var trygg i den. Sen så kanske inte jag lever som jag lär alla gånger, och faktiskt inte Ebba heller, utan jag jobbar ju med det här, och för mig är det här en passion. Jag älskar ju mode, jag älskar kläder, och de har liksom en historia för mig någonstans. Och jag är ju lite av en samlare också. Så det kan jag 100% stå för. Och det är lite sådär, jag förstår att det kan på något sätt liksom provocera och att folk kan ifrågasätta det. Jag fattar det.
Mm.
Men jag vet också vad kläder gör för personer. Jag har så många otroligt starka stories med kvinnor som man träffar. Och sen kan man ju absolut tycka vad man vill om man nu har noll intresse i stil och mode. Men när du väl hittar rätt och när du väl får självförtroende i dina kläder, så gör det också att du växer på många andra sätt. Mm. Alltså får du på dig rätt plagg när du går in på en arbetsintervju så kommer du känna dig bra. Och du kommer kunna fokusera på det du ska göra i den situationen snarare än att åsitter det här rätt och jeansen är för tajt eller vad den skulle vara.
Mm. Ja, och sen en sak som jag tänker, jag vet inte om ni jobbar med det alls, men där jag skulle kunna bli mycket bättre, det är ju att handla begagnat.
Mm.
Ja.
Jag är glad att du lyfter det. Ja. Det är ju verkligen det som också är en stor del av framtidens mode. Att köpa kläder som redan har producerats, som finns där. Mm. Och som, alltså det bästa man egentligen kan göra som konsument när det kommer till sin garderob, det är att använda kläderna så mycket som möjligt.
Mm.
Och sen ger dem långt liv. Så att när du har tröttnat på din snygga randiga skjorta så kanske du kan sälja den eller du kan ge den till någon annan person. Och det är ju som använder den i sin tur. Så det är ju det viktigaste.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Side note som jag vet inte om någon kan relatera till det. Men det kanske också är alldeles privat och jätteolämpligt. Men jag kunde känna fram tills att jag fick barn att jag skylde mig i offentliga, så här, om man badade bastu eller så. Mm. Eller stod och duschade på gymmet med andra killar.
Ja, gjorde du det?
Efter att jag fick barn.
Ja.
Så bara, nej, här är den.
Nej, gud vad roligt.
Den funkade.
Men det är lite som kvinnor tror jag på samma sätt.
Är det så?
Ja.
Mm.
Alltså nu är inte alla så att man ammar på offentligt. Nej, men man bröst och sånt där. Okay. Så det är liksom, man blir lite mer tillfreds med sin kropp. Eller jag hoppas i alla fall det, att de flesta blir det.
Mm. Ja, det är ju fint.
Men det låter väl underbart. Ja. Så nakenbad på dig.
Ja, gärna. Ja. Lite för ofta, om du frågar min lite prydare franska flickvän.
Ja, okej. Okay.
Vilket vi ska komma till också.
Det är spännande. Vi är en gemensam brönsmål. Jag kan säga att nakenbad har kostat mig en bruten fot faktiskt.
Jaha, okej. Okay. Nyligen? Ja.
Nej, men för några år sedan så låg jag i havet naken och så kommer några killar i kanoter och så fick jag panik och ska hoppa upp i båten och ramlar och bryter, eller ja, bryter foten helt enkelt.
Aj.
Så då kände jag att... Det var också helt, vad spelade det för roll egentligen att de fick se mig naken? Men ja, man lär sig.
Ja. Och det här är kanske lite tvärtkast då, men kan man säga att du är överklass?
Ja, det är, jag förstår att du ställer den frågan. Mm. Absolut, jag bor på Östermalm, jag är superprivilegierad, jag har ett väldigt tryggt liv ekonomiskt.
Mm. Ja, precis, för jag tänker att det är, du är dessutom grevinna va?
Mm. Ja. Det är så överklass. Ja. Jag gillar inte ordet och jag har nog hela mitt liv tror jag så här. Det är någonting som har förföljt mig lite grann. Att jag har också någonting jag har fått bli vän med tror jag. När man blir äldre så återigen på att man kan be om ursäkt. Men jag tror att jag växte upp när jag var mindre i Pader och Fredrik. Jag var nog den enda som bodde på Östermalm. Och jag behövde hela tiden förklara lite grann så där kände jag. Så här, mina föräldrar de har liksom inte haft det här från början utan de har jobbat och varit jätteduktiga och nu har vi kunnat flytta till Östermalm från Gävle. Alltså det var så där hela tiden så förföljde jag mig och när jag på musik ville jag aldrig berätta var jag bodde någonstans och önskade helst att jag liksom kunde radera allt som fanns i min bakgrund tills jag en dag var så här, men jag kan inte hålla på så här, jag är ju den jag är och i slutändan så är jag väldigt stolt över mina föräldrar som har gjort detta möjligt för mig och gett en trygghet till mig och mina bröder.
Mm. Klassresan skedde när? För din pappa kommer inte från pengar.
Absolut inte.
Nej.
Han är uppvuxen, enda barnet, men verkligen med arbetarklass i Göteborg. Och bara föddes med ett inre driv. Och väldigt smarta föräldrar, men de hade aldrig haft möjligheten att liksom, gå en akademisk bana och så vidare. Han bestämde sig för att han ville utbilda sig själv. Han gick på Chalmers och Handel samtidigt och har doktorerat och gjort hela den här resan också. Startade sitt bolag som blev väldigt framgångsrikt. Och mamma har varit med på den resan också. Mamma har varit lärare i 27 år. Men har förstås varit väldigt viktig i allt det här. För att hon har liksom, vår familj är väldigt tajt. Och det är väl det som jag är allra mest glad för. Att man har fått väldigt mycket kärlek hemifrån. Och föräldrar som gett en tid någonstans.
Mm. Jag tänker på det faktum att du var så fokuserad på att lyckas med musiken. När du växte upp. Liksom. Var det annat som fick stå tillbaka för det?
Nej, jag tror att jag var väldigt fokuserad på från att liksom, så långt tillbaka jag kan minnas att jag ville hålla på med musik. Så det var ett sånt klart liksom, inställt sikte någonstans på det. Och sen så, du vet ju också att det är en extremt svår värld att lyckas i. Det krävs ju förstås liksom, någon form av talang men också väldigt mycket annat. Jag insåg ju snabbt att så här, om det här jag ska göra så kan jag inte göra massa andra grejer. Så att, och det kan ju, för att vara helt ärlig, kan jag ångra det lite idag. Att jag inte till exempel pluggade, vilket jag ju valde bort. Så att jag tog massa sidojobb som egentligen, det var ju utvecklande på ett sätt. Och gav mig liksom pengar så jag kunde betala hyran och allt sånt där.
Men det jobbade var inte... krog och så?
Ja, absolut. Jag var på Lymar och massa olika kaféer. Och sen så jobbade jag som någon slags, när satt och stämplade in siffror på PricewaterhouseCoopers i 4 år. Och jobbade extra där, 3 dagar i veckan. Så tog sådana jobb som inte krävde supermycket av mig så, men att jag kunde gå dit och kroglivet tycker jag ändå var väldigt kul. Jag har alltid gillat det och det gjorde jag också när jag var mindre, att jag jobbade och serverade och sådär. För att jag gillar människor. Så att, och det är också en sån här grej som jag är väldigt glad för att jag har gjort. Jag skulle gärna vilja att mina barn också får göra det. Så service, liksom ett servicedrivet yrke.
Mm.
Man testar det. Så det tycker jag är bra, men jag tror att jag också liksom, jag körde verkligen stenfokuserat. Sen så så är det många saker som man såklart önskar att man hade hunnit med.
Jag har fått lite känslan av att du ser din musikkarriär som ett misslyckande, eller i alla fall delar av den. Är det,
nej,
läser
det
jag in det?
I Sverige så blev det ju aldrig så lyckosamt som jag hade önskat. Här blev det ju mycket liksom, fokus kanske på andra sidor hos mig, vilket jag då hade lite svårt för. Och mitt liv och att jag bodde på Östermalm och så vidare. Så det tyckte ju tidningen väldigt spännande att skriva om. Men jag hade turen att jobba dels med låtskrivproducenter som hade en internationell arena och jag hade ett internationellt management, så att jag kom till slut utomlands och det var ju det som blev förlösande för mig. Så jag fick ändå uppleva kicken av att ha liksom, ja, men, låtar på topplistorna och rejält. Jag har haft en etta i Sverige, det kan väl ändå stolt säga att jag har haft etta på singlistan med Pick Me Up. Annars så var det liksom att man fick liksom kämpa på rätt mycket och övertyga och vara så här, fasta, men jag, liksom, jag kan faktiskt det här. Så det var ju rätt tröttsamt. Så då var jag med så här, men jag måste bara sticka härifrån. Så att jag bodde ju ett tag i Australien och jobbade jättemycket där. Och sen så blev det väl framför allt Spanien där det blev en liksom sån dunder succé. Mm. Vilket var en, det är ju så det funkar lite i branschen, liksom, att en hit kan bara helt plötsligt liksom bara infinna sig någonstans. Och sen så blev jag ju gravid. Mot min, liksom, näst, inte mot min vilja, men det var inte riktigt planerat.
Nej.
Och då hade jag precis stannat med ett amerikanskt bolag och börjat göra en ny platta och så vidare. Och, där så, och då kände jag verkligen så här, yes, liksom, jag är på gång nu. Nu kommer det verkligen hända. Och där fick jag ju liksom helt tänka om.
Mm.
Och gjorde det mest, liksom, det som jag också har pratat väldigt mycket om i terapi, varför jag gjorde det jag gjorde. Att jag helt plötsligt bara la musiken på hyllan och tog aldrig ner den mappen igen.
Nej, men hade du behövt göra det egentligen?
Nej, men alltså någonting i mig, jag var trött på musikbranschen.
Mm.
Jag var trött på vad den gjorde med mig någonstans. Alltså att jag aldrig blev riktigt nöjd med någonting jag gjorde. Alltså även om jag sjöng 50 000 pers liksom, på en stor konsert i Malaga med Katy Perry, så det var så här, det var inte nog för mig. Och jag behövde nog få landa och få komma ner på jorden och få bli mamma faktiskt.
Mm.
Och då var ju hela tiden tanken så här, jag menar, det var ju tusentals mejl fram och tillbaka, låtar fram och tillbaka, så började jag ju skriva och satt och skrev även jag var mammaledig. Men sen så var jag bara så här, nej, jag måste vara ärlig mot mig själv, jag vill inte det här längre.
Mm.
Jag vill det i en annan form, jag vill inte jobba vidare på samma sätt. Och då i den vevan så började jag jobba med musik, men jag började ju som jobba med vårt produktionsbolag som vi hade då.
Mm.
Och var manager till artister och så vidare. Så att jag fick utlopp för musiken på det sättet. Då var jag lite så här, men det här är jag ju faktiskt väldigt bra på. Och sen i den vevan så började jag jobba med mode. Och liksom, då började det ta fart rätt rejält, liksom rätt snabbt.
Mm.
Och sen fanns det ingen återvändo.
Nej, jag fattar. Om du fick leva om ditt liv, hade du gjort någonting annorlunda med musiken då?
Ja, men jag är lite sådär, jag blickade in lite här i ditt musikrum och fick höra om dina musikdrömmar. Det är klart att jag har ju inte så här släppt mina musikdrömmar. Alltså det som verkligen får mig att känna och som kan få mig att så här, ibland nästan bli lite ledsen. Liksom. Jag har ju till och med spelat in ett podcastavsnitt där jag verkligen bryter ihop liksom, när jag ändå pratar om det. Så det är ju någonstans ett litet sår där som är så här, att jag saknar den delen av mig själv, den delen av mitt liv. Den magin man känner när man får spela med musiker eller man är i en studio. Alltså det är klart att så här, inget av det underbara jag får uppleva nu kan ersätta det.
Mm.
Det ska jag vara helt ärlig och säga.
Mm.
Men samtidigt så kan man inte göra allt. Man kan inte få allt. Liksom. Allt tar sin tid. Så det har jag blivit vän med. Och jag har gått vidare i det. Men det är ändå någonstans en liten sorg som ligger där. Och jag tänker väl ändå så hela tiden att jag vill så gärna göra den där jazzplattan. Och om tid finns någon gång och jag är tillräckligt modig så kommer jag göra det.
Mm. För jag brukar säga liksom, om det där med musiken, att för mig är det så skönt att inte, att det där inne finns det inga deadlines, det finns ingenting liksom. Nej. Det är bara jag och Logic och pianot och gitarren typ. Mm. Och det tycker jag är ljuvligt liksom, att ha det som tillflyktsort.
Ja. Och det är så egentligen musik ska vara på ett sätt tycker jag, eller alla kreativa, alltså om man är författare, att sitta och jobba mot en deadline gör ju att man tar död lite grann på kreativiteten. Alltså jag beundrar folk som är väldigt kreativa och samtidigt kan vara väldigt strukturerade.
Mm.
Jag kan vara kreativ men kanske lite mer då i det format jag jobbar idag, som är lite mer så här affärsdrivet och liksom där det finns ett ännu större sammanhang på något sätt.
Men om du skulle göra en jazzplatta, skulle det vara standards eller är det dina egna?
Nej, det skulle nog vara standards.
Okay.
Mm. Och kanske någonting eget också.
Ja. När slutade du ta av dig skorna när du kom in genom dörren egentligen?
Mm. Alltså jag gör ju det fortfarande.
Ja, gör det?
Ja. Mm. Kanske inte om jag kommer hem till kompisar som är okej. Men det är ju nästan ingen av mina vänner som tycker att det är okej att man har på sig skorna.
Nej, okej. Okay. Det var en kontrollfråga.
Men när jag är hemma hos... absolut, när jag är utomlands så tar jag dem. Mm. När jag är i Frankrike eller Schweiz.
Det är väl underbart att slippa.
Ja, det är så skönt.
Ja. Då tar vi det här supermomentet. Frågor du inte fått förut.
Mm.
När såg du en magiker uppträna senast?
Oj, i Saint-Tropez.
Okej, okay, hur var det?
Det var spännande. Han tog min vixering och så flög den liksom runt på något sätt.
Ja, ah, otroligt.
Och sen ville han ha 20 euro.
Ja, var det nu vi samlas?
Ja. Ja. Mm. Only in Saint-Tropez.
Ja. Mm. Han var ändå hyfsad.
Ja, han var jättebra.
4 plus.
Ja, jag är liksom inte en magikerproffs där, men det kan väl ändå ge honom det.
Ja. Vad skulle du vilja snacka med påven om?
Oj, hjälp. Jag kollar faktiskt på den här Young Pope när du har sett den på HBO.
Mm, jag försökte.
Oh, jag tycker den är så bra. Gillar den inte, eller?
Jag kom inte in i skiten.
Alltså, som den svenska kvinna man är så har man ju så mycket frågor kring religion. Och nu lever jag också såklart med en familj som är väldigt katolsk. Nej, men där är mer liksom... Gud, jag vet någon gång när det kom på tal kanske så här... Oj, hjälp, jag kanske är gravid och vi kanske inte ska behålla det här barnet. Alltså, nu pratar jag bara väldigt sådär... ett enkelt ämne. Det finns väldigt mycket stora frågor man skulle ställa till påven. Men då sa Marisa, om du gör det så får du aldrig berätta för mamma och pappa.
Mm.
Att du, okay. om nu var det inte så, men om vi skulle ha tagit liksom abort. Vi kan aldrig prata med mamma om det.
Mm.
Och allt det här som ändå jag som kvinna någonstans, så här, rätten till min egen kropp tar för givet.
Mm.
Det tycker jag är väldigt speciellt. Alltså.
Det skulle jag prata med påven om.
Ja, det finns ju tur. Jag skulle nog behöva, som den galna människa jag skulle göra sån research när jag fick träffa påven. Jag är så sjukt nervös att behöva ha en sån agenda. Men jag bara tänker lite spontant så här, just rent mot... Liksom, det är mycket som är svårt för oss att förstå, tror jag.
Ja. Hur mycket har er familj lagt på Robux?
Åh, herregud. Alltså, gud. Vi lyckades ju tyvärr upptäcka att det hade lagts väldigt mycket pengar på det här.
Okej.
Okay. Utan vår vetskap.
All right.
Så här typ 2000 eller någonting.
Åh, jävlar.
Så att, det blev lite konsekvenser av det.
All right.
Den franska pappan.
Blev arg.
Han blev väldigt arg.
Höjde röst.
Höjde rösten. Så att det här är oacceptabelt. Till försvar av min kära dotter var ju... helt fel av oss att inte sätta någon slags begränsningar på sånt här.
Nej.
Så hon hade frågat mig sen när man sitter och jobbar framför datorn. Mamma, ja. Och sen hade det gått på löpande. Men har du också Roblox?
Just det, precis. Mm. Jag vet inte, jag tror inte på min watch har det gått en enda spänn till Roblox.
Nej, men okej, okay, bra. Nej, men alltså, jag kan säga så här, det här, jag har bara hört såna här stories innan. Och tänkte att det kommer aldrig hända oss, men det hände oss.
Ja, jag fattar.
Mm, och jag tror att min dotter kommer aldrig komma över pinsamheten.
All right.
Som detta skapade.
Hur är din franska förresten?
Très bien.
Ja.
Nej, jag pratar franska med Maries föräldrar. Och den borde vara så mycket bättre. Men i och med att jag aldrig pratar franska i hemmet med Maries så är den inte det. Men vi ska jobba på det.
Pratar han franska med barnen?
Nej, det gör han inte. Han började göra det, men sen så... När vi fick vår son så hade han plötsligt tre språk. För vi pratade engelska, jag pratade svenska och sen så då franska. Och han var helt tyst, han sa inte ett ord.
Mm.
Och när han var 2,5-3 och han nästan inte ens som pappa så kände vi att nu är något som måste förändras.
Okay.
Så då så tog vi bort franskan och då kom det på en vecka. Både flytande engelska och svenska.
Okay. Namnsdagar, pepp eller depp?
Pepp, ja. Allt som går att firas.
Ja, härligt.
Mm. Jag fick till och med en menstårta när jag fick mens.
Aha. Ja, just det. Jag är i din familj.
Ja,
ja det visste jag faktiskt.
Man är ju lite skadad.
Ja. Vad vet du om din framtid?
Ja, men jag vill hålla det öppet. Alltså, jag är fortfarande den här personen som tänker att jag kanske överraskar mig själv. Men jag vet att jag kommer jobba hårt på att få liksom, hålla samman familjen, viktigt för mig.
Mm.
Och att fortsätta utvecklas.
Ja.
Aldrig stanna upp, aldrig bli nöjd med mig själv eller med någonting. Utan bara liksom, fortsätta utforska.
Mm. Spännande. Vill du rekommendera något?
Ja, men jag kan ju rekommendera Young Pope då, med tanke på att du inte gillar den.
Just det.
Bra tv-serie.
Ja. Har du haft det bra?
Alltså så bra. Det här var alltså, en av de absolut roligaste intervjuerna jag faktiskt har haft.
Ja, men vad
från mitt hjärta. Jag var lite nervös faktiskt när jag kom till dig.
Okay.
Jag har lyssnat en hel del och tänkte så här, undrar vad, liksom, vad är det han vill grotta in sig? För du kan ju vara liksom, bra på det.
Mm.
Och så kände jag ändå att det här blir bra.
Mm. Tack, vad snällt av dig.
Mm.
Och snällt att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Yes, blir du nu sugen på att lyssna på Emilias podd, gör det. Den är granne till Värvet kan man väl säga och heter som alla vet Säker stil. Vill du med något, leta då upp Värvet på Instagram och skicka ett meddelande eller kommentera uppvärvningar och avsnitt. Snabbla, Värvet heter kontot. Nästa vecka kommer Frida Boysen som skrivit årets kanske starkaste bok. Missa inte det, och vi som gör Värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!